Podplay.
Jag hade börjat ifrågasätta, är jag, funkar jag? Kommer jag kunna liksom vara med någon ny någon gång? Kommer jag våga lära känna människor på djupet? Som, alltså, jag hade delat jättemycket om er. Vi delade ändå en tid i mitt liv där jag gick igenom en stor förändring. Och hon lyssnade jättemycket, vi pratade mycket om det. Så det är klart att man delar bra saker också. Men det var ju det här tomrummet som jag tyckte var skitjobbigt. Och sen kände jag någonstans, jag hade ju helst velat att vi kunde varit vänner. Men inte respekten för mitt liv finns fast jag ska acceptera allt hon vill göra. Då går det inte.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Ludvig. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du börja med att presentera dig själv lite kort?
Ja, jag heter Ludvig och jag är runt 40 år och jag är egenföretagare.
Du skrev till mig och kände att du ville dela din historia. Om vi börjar med, hur kommer det sig att du kände så?
Alltså jag har under tiden som den här relationen vi kommer att prata om pågick, så gick jag hos en relationsterapeut kan man säga. Så det blev mycket prat om hur jag upplevde det där och då tipsade hon om den här podden. Och då gick jag in och lyssnade på ett avsnitt och sen lyssnade jag vidare. Och då kände jag så här, ja men om jag nu har varit med om detta så vill jag jättegärna dela med mig av hur det påverkar. Hur konstigt det kan bli för att andra ska både förstå kanske att det inte är, eller förstå att det inte är normalt och att det inte är okej. Men också att kanske att om det kan hjälpa någon så är jag glad.
Och jag tänkte, det här som du ska berätta om du bara kort sammanfattar, vad är det vi kommer få höra om här idag?
Nej men det är väl en väldigt, vad ska man säga, från början rolig och fin relation som utvecklades till någonting som var sjukt toxiskt och otroligt. Alltså jag började fundera på vem jag var och hur jag liksom, om det var jag som gjorde massa fel, det var min känsla i slutet. Och att gå från att vi är ett par som har roligt när man ses, men där det är kaos när man inte ses i samtal och så vidare, och sen ja, men som sagt personliga påhopp och jag kan inte riktigt med begreppen med narcissism och psykopat till 100%. Men mycket av det här speglingen av den andra personens, när den lägger över det på mig. Så att jag till slut aldrig vet, men har jag ens sagt det, har jag gjort det? Men det var inte ens så jag sa. Det var inte så jag menade. Och så blev det helt enkelt, jag mådde skitdåligt i slutet och jättestressad. Och behövde ljuga för att få vara med mina vänner, till exempel.
Hur träffade du den här tjejen?
Ja, men genom gemensamma vänner på en fest. Kan man säga.
Kan du beskriva lite hur den festen var, hur du kände dig den här kvällen och hade du träffat henne någonsin innan?
Ja, men jag hade träffat henne 5 år tidigare, men då var hon i en relation vet jag. För att jag kommer inte ihåg hur, men de här vännerna i alla fall, hon var med vid samma middag. Och jag vet att det var väldigt stor åldersskillnad mellan henne och hennes kille, så vi tog med mig det därifrån. Hon var godglad. Men så sågs vi den här kvällen då när vi först skulle ut och käka och då hamnade vi mitt emot varandra. Och jag tyckte att wow, vilken glad och god tjej och vilka fina ögon och så vidare. Och så blev det en jättefin middag och sen gick vi vidare ut och så hängde vi och pratade och sen så blev det att vi började skriva. Och sen började vi, och vi bodde ju ganska en bit ifrån varandra så det var distans när vi väl gick tillbaka till vardagen. Så vi skrev och sen började vi prata i telefon. Vi kunde prata, alltså hon, i början var hon ju otroligt, otroligt på. Och ringde hela tiden. Så fort hon hade en lucka så skulle hon, ville hon prata. Så det var ju flera gånger om dagen. Och jag var ganska flexibel i vad jag gjorde. Så jag hade ju möjlighet att väva in det och kanske också bli lite trollbunden vid att wow, det här är ju jättekul och det här måste spinna vidare på och så vidare.
Tyckte du om att få så många samtal så tidigt?
Ja, men jag tyckte det var kul. Just där och då tyckte jag det var jätteroligt. Men det blev också att det är någonstans i mitt sätt att knyta an, som jag också har lärt mig under den här relationen väldigt tydligt, är jag har varit väldigt osäker eller lite så här otrygg. Så det blev en jättebekräftelse på att bara wow, nu kör vi liksom. Nu är det på riktigt. Och sen sågs vi med jämna mellanrum. Men sen ganska snabbt ändå, jag vet att jag tänkte även i början, även om allting var väldigt roligt och väldigt spännande, så vet jag att jag reagerade ganska tidigt på ändå att hon kunde prata med mig och säga saker jag gjorde på ett sätt som var ganska personliga påhopp.
Har du något exempel på det?
Ja, men till exempel hur jag stod. Alltså när jag står och typ diskar och hur mina fötter såg ut. Och hur jag, alltså att det lät mycket i telefonen när jag drack vatten. Och att jag åt så att det liksom på ett sätt som, alltså det var inte det att jag är inte, alltså jag är inte konstig. Men det fick mig att känna mig väl så, men är det fel på mig? För det är typ som att jag, hon sa du spiller allt. Så nej, men det gör jag väl inte. Jag bara, jo, titta där nu, så låg det någon lite så här smula utanför tallriken. Och då blev det så här, men vem säger så? Alltså varför vill man påpeka det i början? Alltså jag sa aldrig någonting om henne, hur hon var eller vad hon gjorde. Det är liksom, tycker jag i alla fall, är ett sätt som jag aldrig hört någon annan prata med någon. Liksom. Det blev väldigt kränkande. Det var också att jag sprang väl, men jag tränade mycket. Att jag sprang mycket, att det var för mycket, att det var sån hets kring hur jag liksom, min vikt. Fast att jag absolut inte hade någon sån personlig, alltså jag hade inte den, vad säger man, känslan själv. Det var något jag tyckte var kul. Så det började ganska tidigt med saker som jag accepterade. Jag tänkte bara, ja, men jag förklarade hur jag såg på det. Tyckte väl ändå att det var inte helt accepterat. Men körde vidare, för jag tyckte ju jättemycket om att hänga med henne. Det kändes som en väldigt spännande och rolig relation. Och jag tyckte om henne. Till trots. Det kan jag säga idag, att jag förstår vad som hände mer, men... Men det fortsatte i alla fall så här, och vi hängde till och från. Och sen så när tiden gick så blev de här, då backade hon ju av lite, för då var väl det här jag vet inte, men min känsla var väl att de här samtalen inte var lika, då var det inte lika viktigt att prata hela tiden. Vi pratade fortfarande mycket. Men då ville jag ju, då blev min sida av det kanske med att jag kände, oj, men vad händer nu? Så då ville jag gärna ha kontakt. Och så känner man kanske att okej, det är inte säkert att det är viktigt, men för mig var det någonstans så här, eftersom vi hade haft det, så började jag ställa mig frågan, okej, men jag är inte så kul längre nu då. Och då ville jag gärna prata, och då började det heta från hennes sida att ja, men du vill så mycket hela tiden och du är så på och det blir för mycket. Och så, då kunde jag säga det, ja, men fast i början var det ju tvärtom. Ja, men jag funkar så och det är så här där, och men nu är du, alltså du kan inte hålla på så här, för du är så jobbig och det är så stressande. Och då sa jag, men hur gör vi då? Nej, då kunde vi ju, då kom vi fram till att vi skulle ta det lite lugnare. Men så fort jag backade tillbaka igen då, ja, då började hon ju höra av sig. Och sa, varför hör du inte av dig? Jaha, är det en massa andra som du pratar med istället? Så då blev det ju vänt till att det var mitt fel helt plötsligt att jag inte hörde av mig. Men hörde jag av mig så var det för mycket. Och till slut blev det här i mitt huvud i alla fall en sån konsekvens att jag visste ju varken in eller ut vad jag hade henne. Så jag blev ju på riktigt stressad över när jag inte fick tag på henne. För att det kändes konstigt. Och sen när jag skulle ut och göra saker så vågade jag inte ta med telefonen. Så jag sprang ju ut från varenda ställe jag var på för att svara, för att inte behöva höra en salva eller någonting efteråt. Att ja, men du ljuger för mig eller du gör si och så. Men sen till slut var det ju, ja, hur allt detta utvecklades var det att jag kunde inte heller säga vilka jag umgicks med. För då är det för mycket fokus på andra. Så när jag sa att jag umgicks med några nya kompisar från löpningen, då var det, vilka är det? Ja, är det tjejer? Ja, men nej, det är blandat och vi börjar bli ett gäng som hänger. Och då skulle jag inte hänga med dem, för det var jobbigt. Och så kände jag, fast jag ville ju verkligen göra det. Som jag var ganska nyinflyttad där jag bodde, så ville jag verkligen knyta an till nya människor och lära känna nya människor. Inte på något annat sätt än som vänner, men delat intresse. Men det var fel. Så det fick man inte göra. Utan då fick jag ju börja, då började jag ju också ljuga i det. Och det här vill jag också förtydliga, att jag fattar att det alltid finns två sidor av en, alltså i en relation och av en upplevelse. Men det jag upplevde är att det jag behövde göra för att passa in till slut hos henne var att jag behövde anpassa mig och skapa min egen situation genom att säga att jag har inte träffat dem, eller jag har inte träffat dem.
Men kände du dig rädd för oss? Alltså, du behövde ljuga, men du var du rädd på något sätt? Eller varför anpassade du dig?
Nej, men för att det var ganska också tidigt i det som jag märkte att om hon blev irriterad och sur så ville hon ju inte, alltså då kunde hon ju sluta prata med mig. Och eftersom det var distans så tyckte jag det var oerhört jobbigt. Så det triggade allting kring att okej, vad är det här? För jag gillar inte heller konflikter. Jag är inte så att jag är konflikträdd, men jag gillar inte att man inte pratar klart. Jag tycker inte om att bara att någon är arg och slänger på. För mig så här, men då är det bättre att man är inte, att man ändå någonstans landar okej, vi fortsätter prata sen. Men det gick aldrig. Det var bara så, jag orkar inte med det här, och så var det slänga på luren. Och det kanske är så man gör, jag vet inte. Men jag tyckte det var ett, för då kunde hon ju demonstrera att då skulle hon inte höra av sig alls. Och så svarade hon inte när jag hörde av mig. Det kan vara tyst i, ja, ibland kan det vara tyst i dagar, men framförallt i början var det väl i, alltså, timmar framförallt, att man bara skiter i det. Och det gjorde väl att jag blev varje gång, jag ville inte ha de grejer, för det stressade sönder mig. Och jag märkte att jag mådde jättedåligt av att ha den stressen.
Var er relation alltid på distans, eller flyttade ni ihop också?
Nej, vi var alltid på distans, för men hon hade ett liv där hon bor och jag hade ett nytt liv där jag bor. Jag ville ju inte ge upp det. Och hon ville absolut inte flytta dit jag bodde. Så det enda som hade gått var att jag hade, alltså, flyttat dit. Men vi var aldrig där, för eftersom jag inte heller ville ge upp det, så hamnade vi någonstans i det här att vi tyckte att det var kul på något sätt när vi väl sågs. Vi var ju också, någonstans var vi vänner, så man blir väldigt nära connectad med någon som man pratar mycket med. Så jag hade henne, hon var väl min största och närmsta rent, alltså känslomässigt, där jag delade allt.
Känner du att du kan få, eller att, ja, att man allmänhet då kan få en tight och nära relation trots att den är på distans? Alltså att du kanske har erfarenhet av relationer där det inte har varit distans, men upplevde du att det ändå kan bli en väldigt intensiv kontakt och att man kan utsättas och uppleva saker även om man inte då bor i samma stad?
Absolut. Alltså det är nästan så att jag skulle tänka mig att det är värre när du är på distans till slut. Eller det var ju det. Vi hade det väldigt bra när vi väl hängde. Ja, vi var alltid hos henne för övrigt, för att hon ville aldrig ta sig därifrån, vilket också är en liten efterhand rolig grej. Men jag ville jättegärna få det funka, så jag åkte dit och försökte ta med jobbet och så vidare, så att jag kunde liksom styra från hennes ställe. Men det blev ju, så det kunde ju vara jättefina dagar när jag var där, och sen kunde det direkt kännas som att hon, jag upplevde att hon var som två personer, en när vi var med varandra och hängde och en när vi var på distans. För då var det som att det inte var samma, då var det inte lika viktigt längre. Då var det helt andra, ja, det är ett annat sätt att kommunicera, både i prat, alltså hur hon uttryckte sig. För det var också någonting som jag reagerade ganska tidigt på, att jag sa ju ofta till henne att jag tyckte att hon var, ja, men fin, och att jag tyckte om henne. Och sen så sa jag efter ett tag, men det känns inte, du säger liksom, det är inte så att jag måste ha bekräftelse hela tiden, men du säger ju inte så mycket om vad du känner i det här. Nej, men jag är inte sån. Och då tänker jag, det är okej. Men då kanske det också ganska, tycker jag det är ganska märkligt att man kan anmärka på saker som inte är så bra. För det blir ju inte så uppbyggande för, eller jag skulle aldrig kunna göra det. Jag skulle hellre säga alla bra saker och försöka undvika de sämre, om jag inte tycker att det är ett jätteproblem. Men här var det nästan, eller det var mycket påhopp.
Du sa här också att ni kunde ha fina dagar och det kunde vara fina stunder. Kan du beskriva lite hur en sån, hur de här fina stunderna kunde utmärka sig?
Nej, men att det var roligt. Vi kunde sitta och, alltså, vi kunde laga mat ihop och ha det kul och skrattade och spela spel tillsammans. Och sen var det väl överlag, man kunde inte se på tv, men det jag upplevde var att också att hon var alltid väldigt så här, det återigen tillbaka till, jag säger inte att det är fel, jag säger bara att det är väldigt märkligt att jag tyckte att varje gång vi hängde så skulle hon alltid vila väldigt mycket och var väldigt trött och skulle sova. Och då sa jag så här någon gång, jag vet att jag tog upp det, att, för jag tyckte att, men jag åker ju hit för att jag vill hänga med dig och det är jättekul, men jag har lite svårt att se att du prioriterar att du är ute med dina vänner till 3 på en kvällen innan och sen så ska vi bara sova. Eller du bara sova när vi ses istället. Men när jag frågar om vi ska göra något kul, då vill hon inte göra det för att hon vill ta det lugnt. Och då säger man, det vore ju kul om vi kunde göra någonting tillsammans där vi liksom är igång och du har energi. Och där du känner att du är utvilad. Och då det blev inte bra alls. Jag upplevde att problemet blir att när jag väl uttryckte, oavsett vad det var, min önskan av det, så blev den alltid nedtryckt och vänd på. Och sen kunde jag få höra det tillbaka. Att ja, men nu är det du som är ute och gör grejer, ja, fast inte istället. Så det handlar ju inte om, det blev väldigt begränsande till slut. Och framförallt då, som jag sa, vi hade väldigt mysigt och kul och så vidare när vi var hos henne. Men det blev också väldigt tydligt när jag inte var det, att jag inte kunde leva mitt liv. Utan jag var väldigt fast i, alltså, telefonen. I början var det ju jag som valde det. I slutet kände jag att, fast jag tycker inte om det här. Jag märker hur dåligt jag mår och illa jag blir behandlad. Och samtidigt så kunde jag hade förmodligen inte att bryta upp. För jag visste inte hur jag skulle göra det. Jag kände väldigt tidigt att det här ska inte fortsätta. Men min, ja.
Hur, om du skulle säga din vardag då i den staden där du levde, när ni inte träffades. Hur kunde den, ja, hur känner du att den förändrades i och med dels att du började må sämre, men också dels att du känner dig så fast i mobilen? Alltså, hur påverkade det ditt vardagsliv?
Nej, men aldrig närvarande. Jag är fascinerad över hur bra jag har hanterat det ändå, med tanke på hur dåligt fokus jag kunde ha i vissa lägen. Men det var ju den här känslan av att alltid vara, ja, men alltid ha koll på telefonen, det gör ju att jag alltid är lite splittrad. Och ringde det så gick jag ifrån. Jag hittade alltid på en ursäkt att vad det var som, att det hade hänt någonting.
Kände du behovet av att du måste svara?
Ja, och jag säger inte att jag alltid hade rätt i att jag var tvungen. För hon sa ju det många gånger, men du behöver inte svara. Men det var också det som hände, användes mot mig sen, att fast du svarar inte. Så jag kände aldrig att jag visste vad jag hade henne. Så jag kunde, skulle jag inte svara en gång, så kunde hon använda och säga, fast du svarar inte. Och säga, nu struntar du mig, jag är inte viktig längre. Sådana saker kunde komma ganska snabbt.
Mm.
Och det är inte så, tänker jag, när jag utifrån mitt perspektiv alltid någonstans både bekräftar och finns där, så är inte det så, det blir ganska både sårande och provocerande och, vad säger man, nedbrytande att höra det. Att om man betyder jag inte någonting, så ska man börja förklara det och bekräfta helt plötsligt, fast hon inte vill ha bekräftelse annars.
För ni har den här distansen ungefär under hur lång tid, för du nämnde här innan att du kände där, när du kände dig så, du var väldigt beroende av telefonen och du kände det här kommer inte funka. Men fram tills det här då bryts upp, är det ytterligare situationer som händer som, ja, som bryter ner dig?
Ja, men alltså, absolut. Men det är väl massa saker hela tiden, så jag ska försöka redogöra för dem lite. En sak som dyker upp är just där också, frågan om som jag tycker i efterhand är väldigt ännu tydligare och väldigt, alltså ganska, ja, men jag vet inte vad man kallar, vad det är för ord, men ganska konstig. Det är det med alkoholen, för jag har ju alltid tyckt det var roligt och liksom gå ut också och sitta med vänner och ta en öl. Alltså, jag älskar att sitta och ta några öl med vänner och så vidare. Och det var någon gång, jag tror det kan ha varit en nyår, när vi firade på varsitt håll. Där hon firade med vänner och jag firade med vänner och klockan slog 12 och vi skulle höras. Och jag sa det, alltså, så som vi pratade då, så var det så här, ah, men det är klart vi ska säga gott nytt år klockan 12 och hon skulle ringa eller svara eller liksom så vidare. Och sen så blir klockan 12 och så är klockan 10 över 12 och då ringer, och då, jag börjar ringa henne några gånger för jag blir lite så här, jag skulle aldrig göra så. Att om man bestämmer någonting så skulle jag inte svika det. Och framförallt inte utifrån hur vår relation såg ut, för den var, vi var väldigt, alltså här, det var ändå mycket, vad ska man säga, respekt just då. Men det var första då vi skulle höras av, och då svarar inte hon. Och jag ringer några gånger och sen så ringer hon upp. Och då säger jag, hur har ni det? Och så vidare, jag har gått nytt år. Och så frågar jag, men varför svarar du inte? Nej, men jag har fullt upp med det här, det här, det här. Och det har inte du med att göra, sa hon. Och jag bara, va? Nej, men vi skulle höras vid 12. Ja, men har du druckit nu eller? Ja, och det har jag gjort. Men det var inte något annat som, det hörs. Och sen så sa jag, jag måste gå nu. Och så la hon på och så gick hon in. Och sen så ringde jag upp igen och igen. Och då svarade hon, men du får sluta nu. Och så blev det, sen nästa dag så var hon och det, sen slutade det där. Vilket jag inte tycker är ett jättedrama. Men sen nästa dag skulle hon inte prata med mig, för då hade jag ju varit påverkad. Och jag borde veta att hon har haft det jobbigt historiskt med alkohol och så vidare. Så det var ju grunden i det. Och hon pratade inte med mig på en dag, flera dagar egentligen. Hon skrev mig, men du ska vara glad att jag fortfarande vill ens skriva med dig. Och jag fattade verkligen inte vad det var som hade blivit fel. Mer än att hon tyckte att jag hade druckit. Även om jag absolut inte var, jag var inte mer än, frågade inte mer än varför. Vad hände? Sen började vi prata i alla fall och allt ska bli bra och slätas ut. Och hon ville jättegärna fortsätta och så vidare. Men sen hängde det alltid kvar. Så varje gång jag var ute så fick jag fråga, har du druckit eller? Så jag bara, ja, det har jag gjort. Ja, alltså, och då blev det en grej. Så det gjorde ju också att jag vågade till slut inte göra det. Och säga, så jag började till slut säga att även om jag hade tagit en eller två, så började jag säga nej. Och så sa han, ja, fast jag hör det nu. Och då blev det ju den konflikten istället. Så jag kunde inte göra det jag tyckte om. Fast jag inte betedde mig illa, så fick jag inte göra det jag tyckte om, för det var på hennes värderingar. Men i efterhand har jag förstått att det är ju hon som är, och det var det här jag lite nämnde tidigare, just att det här med speglingen av en annans persons egna problem läggs över på mig. Och det visar ju sig att det är ju hennes mamma har jätteproblem med alkohol. Och hon har också problem när hon väl dricker, för att hon, ja, men vet inte alls vad hon tappar kontrollen. Alltså jag har jättestort kompisgäng idag. Och vi har varit ute jättemånga gånger. Och ingen är sur, arg eller tycker jag är otrevlig. Fast att vi har haft fantastiska kvällar. Och då tänker jag så här efter. Ja, men det var ju hennes sätt att trycka till mig. För att säga allting som jag skapar blir eller allting som var problem blir är från mig. Så det var jag som var problemet. Men jag hade problem med alkohol. Medan hon skötte det alltid jättebra. Och det blev också så här en väldigt, då började jag ju till slut, jag ska ärligt säga att i slutet tänkte jag att jag hade det. Problem med det. Men det slog mig senare i samtal med den här terapeuten att så är ju inte fallet. För mitt liv ser ju inte ut så annars. Det är bara när det är en kontakt med henne. Och då sa jag det en gång, men alltså nu får du sluta säga så till mig. För jag har inte det. Då hade jag inte haft några vänner kvar. Om jag betedde mig som du beskriver att jag beter mig mot alla människor, så då, det är ju någonting i vår relation som blir fel, för att jag blir provocerad av att du säger det. Men så fick jag inte heller säga. För då var det ännu värre, och då la jag över allting på henne. Det är väl ett exempel som jag någonstans, nu i efterhand har jag processat detta, för detta är alltså ett tag sedan. Och det har gått en tid efteråt nu där vi inte haft någon kontakt alls, så jag har ju hunnit att landa lite i det och också reflekterat över både min del i det, men också hur extremt det var just att känna att jag kunde aldrig vara mig själv. Jag inser efterhand att jag inte kunde slappna av, utan jag var alltid lite på tå och anpassade mig och försökte vara, jag var väldigt så här, jag gjorde allting hon bad mig göra. Även om det var att jag typ hade ett flummigt exempel, men det kunde ju vara att jag hade gått och lagt mig och verkligen var trött och skulle sova. Då kunde hon komma och så skulle jag gå upp och fixa någonting. För att om sa jag nej så blev det världens liv. Och så jag sa ju alltid ja. Och det blir till slut ganska så här, du tappar också din, det blir att du inte ens ser det till slut, så då säger du ja till allting. Och så gör du allt, vad det än är. För att jag också upplever att jag är ganska i grunden snäll. Och vill att det ska vara bra för den andra personen. Men det blir väldigt tärande. För någon gång när jag bad om någonting, ja, då är det, nej men det orkar jag inte. Du var alltid den, nej men jag orkar inte det. Och då tänkte jag till slut, varför finns det inget ge och ta? Om jag tog upp det, då kom det en harang med saker hon alltid gjorde. allt i hur mycket bra hon var i relationen, hur mycket hon satsade och hur mycket hon gjorde för mig, och jag lyssnar på dig varje dag och så vidare.
Det kom ju en punkt, för du nämnde här innan, ja, sen, tiden efter att vi har brutit, men ni bröt. Hur gick det? Ja, ni bröt, men ni hade ändå kontakt.
Ja, alltså vi var ju väldigt, det känns lite konstigt att prata om det på ett sätt, för vi var ju väldigt nära vänner, men vi, alltså egentligen var det ju inte, det var ju inte en riktig vän. Det var liksom alltid fel på vad jag gjorde. Så mådde jag inte bra en morgon och pratade med henne om det, och sen gick ut och sprang och hade kul med kompisar på kvällen och var glad. Då var det ju fel.
Men relationen gick över till att det inte var en, alltså en kärleksrelation.
Nej, precis. Utan vi bestämde oss för att det här känns inte bra. Så här kan inte fortsätta. Och det var väl främst hon som... Jag var inte riktigt redo att ta det steget, för jag var rädd vad det skulle innebära. Jag sa att det känns jättekonstigt att liksom, vad ska det, ska jag, alltså, ska vi vara vänner då bara, eller hur funkar det? Nej, men vi kan väl fortsätta hänga. Och så sen fortsatte det som vanligt, fast att hon sa det, att vi ska ändra på relationen, det är ingen kärleksrelation, men det fortsatte som vanligt, vi hängde och allting var precis som det var innan, när vi väl sågs.
Inga skillnader?
Nej. Och då sa jag, men vad, och så sa hon igen så här, ja, men nej, jag känner att jag litar inte på dig, så jag sa, nej, men det är inte bra, så jag, men så pratade vi igenom allting igen. Och sen så då kom det väl till en punkt i alla fall där det blev så här, okej, men det går ju inte. Då ville väl inte jag heller åka längre, för jag kände att jag gav för mycket. Så jag började bli starkare i mig själv, att våga säga, nej, men jag vill inte åka och så vidare. Så jag testade och jag sa det liksom så här, nej, men det känns inte bra. Och så någonstans så fortsatte jag ändå vara vänner och prata. Men sen skulle hon ju då... Och hon har alltid hade en längtan efter att bilda familj, och jag hade inte det. Så det var också en sån stötesten till slut, att okej. Okay. Så då skulle hon börja träffa... Då sa hon plötsligt en söndag i alla fall att... ja, men jag har bestämt för att ladda ner en dating-app. Okej. Okay. Så ja, ja, men vad bra. Och då tänkte jag så här, ja, det kändes lite konstigt.
Men kände du från hjärtat att du ville bara vara vän, eller var det så här en vänskap som du ändå tänkte, jag hoppas på mer, eller hade du några andra känslor?
Ja, men jag hade jättegärna velat, ja, jag hade absolut känslor för henne. Alltså, jag ska inte säga att jag hade mer känslor, jag hade nog, men svårt att släppa taget just i att, jag visste, vad innebär det att inte... Hon var en så pass stor del av mitt liv så pass länge när jag var ny på ett ställe och så vidare, och så ska jag släppa det. Jag hade jättesvårt att tänka mig den tanken. Men så det kändes ju jobbigt när hon sa att hon skulle börja titta efter någon annan, samtidigt som jag kände, okej, men vi får ändå försöka vara vänner, för det är ändå en kontakt jag har haft. Även om det så djupt inom mig varje gång kändes helt fel att ha med henne att göra. Men i alla fall, det som händer är att hon typ 4 dagar senare ska gå på första dejten, och jag bara, oj, det gick fort. Och sen den dejten hängde de ju typ varje dag. Så jag tror kanske inte att det var första kontakten, utan att det var ett sätt för henne att tydliggöra att nu hade hon pejlat av lite. Kanske inte varit ute och träffat någon, men ändå börjat skriva lite tidigare med någon. Men sen var det, då började det här tvärtom. Då var jag, först var jag, tyckte det var jättejobbigt att vara ledsen. För jag tyckte det blev så tydligt att vi kommer aldrig liksom ha det som vi en gång kanske tänkte. Så det var inte förrän då som jag tog det på allvar. Men då blev det också här, då började jag backa från det, och jag började göra saker som jag vill utan ens, varför ska jag säga det till henne? Men då blev det ju jättereaktion från hennes sida. Då kunde hon ju ringa mig sent på kvällarna när jag var ute och skulle veta vad jag gjorde, vilka jag var med. Och jag skulle inte vara med vissa personer helt plötsligt, fast att hon hade den här nya killen. Och då blev det en jätte... Det var otroligt stressande, för det blev mentalt, även om jag var stark, jag säger, men alltså varför, det spelar väl ingen roll. Det blev en jättepsykisk nedbrytning i att det var alltid fel, och det var världens konflikt dagen efter, och jag hade gjort så mycket och ljugit och allt, fast jag bara hade sagt precis som det var och varit och gjort det jag tyckte var kul. För så gör man ju i livet. Men det var intressant, för innan hon, när hon träffade honom, då kunde jag aldrig ringa henne. Då fick jag inte höra av mig, och hon skulle höra av sig vissa tider när hon gick till typ toaletten. Då skulle hon höra av sig till mig och prata med mig, för att hon fortfarande inte ville förlora mig. Men när jag var ute så skulle jag höra av mig jämt och svara jämt. Så då blev det helt plötsligt ett annat perspektiv, och det är det jag tycker är ett väldigt, som jag egentligen försökte få fram från början, att alltså det här med att i en relation acceptera att någon annan både pratar om dig på ett sätt som är påhopp, kränkande i hur du kanske ser ut. Även om det kan låta skämtsamt i stunden, så är det inte det. Och framförallt inte om jag säger till dig, men det känns inte kul att höra. Då säger man ju inte bara, ah, fast det får du väl ta. Sådana saker till att just när jag var för mycket eller ville mycket, då var det fel. Men när hon helt plötsligt tappade kontrollen, då gjorde jag också fel för att jag inte fanns där. Men det var aldrig fel när jag tog upp vad jag upplevde. Hon gjorde aldrig någonting fel.
Men det kom en till en tidpunkt när ni inte har någon kontakt överhuvudtaget. Var det i samband med, för du hade svårt att släppa taget, hon träffade en ny, men hon höll fortfarande koll på dig.
Men ja, men vi hade jättemycket kontakt ändå.
Ni hade det. Men då, när slutar ni ha kontakt och hur går det till?
Ja, exakt. Hur går det till? Det var ju något som, alltså det hände ju såklart, kom det genom en incident där jag, hon har tydligt sagt till mig, ja men jag stöttar och peppar dig inför det här och sen så vill jag inte ha kontakt mer, sa hon. Och då tycker jag i mina öron så låter det som att jag vill absolut inte ha kontakt med dig mer. Det låter som att vi ska inte höras mer. Så jag sa, tack för att du stöttar mig, och, men hör av dig hur det har gått, sa hon. Så, ja, så hörde jag av mig och sa, det gick bra, tack. Och sen så var det inget mer med det. Utan då gick jag ut och hade kul och firade att det gick bra. Och sen kom jag hem på natten och så stängde jag av min telefon. Det gör jag aldrig, men jag kände bara, nu är jag fri. Jag behöver inte vänta på något samtal från henne en viss tid. Och jag vet inte, jag kommer aldrig mer prata med henne. Så jag stängde av telefonen och la mig, så nu ska jag sova ut och liksom ha det hur gött som helst. Ja, då har hon ju hört av sig på natten och på morgonen och säger till mig dagen efter, ja, jag vet vad som hände. Och jag bara, men vad är det? Vi skulle inte höras. Ja, jag vet vad du har gjort. Och då började det mitt så här. Då sa jag, men lägg av nu. Jag har inte gjort någonting. Jag har varit hemma och sovit. Och sen så var det en grej, då var hon sur för det. Men så fortsatte vi att prata en liten tag till. Sen var jag ute och firade en annan grej. Och då så var det samma sak, att jag svarade inte telefonen på 2 timmar. Och då undrar hon så här, tycker du att jag är värd det här? Jag sa, men du vet ju vad jag gör. Du vet precis vart jag ska och att jag är ute med kompisar. Men då blev det en sån konflikt dagen efter, att hon tyckte att jag ljuger och hon blev behandlad. Hon skrek på mig i luren och sa, jag har precis sagt precis hur det är. Men jag valde att vara med mina vänner.
Och ni hade ju ingenting egentligen.
Nej, vi har ingenting. Men det är så, och som sagt, när jag hörde av mig, då var det för mycket. Men hon kunde ringa så, och då var det ändå jag som gjorde fel. Fast jag bara gjorde 2,5 timmars radiotystnad en kväll på en klubb. Inte så konstigt, och vi har ingen relation. Och hon hade sovit dessutom med sin kille. Men det som händer i alla fall dagen efter då är att hon skriker på mig i luren och säger, ja, jag vill aldrig mer prata med, fy fan, du är vidrig. Du är vidrig. Så jag bara, ja, tänkte jag. Jag sa inte så mycket mer. Sen svarade hon, ringde jag några gånger igen och ville liksom säga, men det här känns inte så, här kan man inte sluta liksom. Men då pratade hon inte med mig på några dagar. Och sen så, på en vecka. Och sen så ringde jag en gång till och skrev, kan vi inte bara få ett liksom lägga på i lugn och ro? Så då pratade vi en stund och så sa hon till mig bara, du är så sjuk. Och bara höll på att svara på så konstigt sätt. Så till slut sa jag bara, alltså jag måste säga, jag känner så här och så här. Jag har aldrig blivit behandlad på det här sättet. Det är det värsta jag har varit med om. Ditt sätt att bemöta mina ursäkter på, för det du upplever att jag har gjort som inte är fel, är fruktansvärt. Jag har aldrig blivit så nedvärderad, så orespekterad i en dialog eller relation med någon. Och jag har gjort massa fel i att jag har ljugit, ja, för att skapa mig en möjlighet att vara mig själv. Men du har aldrig sett mig för den jag vill vara. Jag vill bara att du ska veta att, alltså, hoppas att det inte blir likadant igen. Men du behöver titta på dig själv också. Och jag brukar inte säga så, men jag respekterar dig som person, men du behöver också titta på vad du gör med någon annan. Och sen så la jag på. Och så stängde jag av. Eller tog bort henne från allting. För jag behövde göra det. Och det var så skönt.
Sen kommer du ju då till en psykolog som då också då har tipsat dig om den här podden.
Mm.
Kan du berätta lite om den tiden? Alltså dels när du, eller hade du kanske redan hade?
Ja, det här pågick ju, det här var ju någonting jag tog i, alltså också från början. Jag har varit hos två psykologer på grund av, en var ju för att hon sa till mig att du behöver ju hjälp. Och jag bara, okej. Okay. Fast när jag satt där tänkte jag så här, ja, jag behöver nog inte hjälp att gentemot henne. Jag behöver nog hjälp i mig själv bara att liksom acceptera att det här är inte så här, jag funkar inte så som jag får höra. Men det, så det kom en bit med första. Men sen så kände jag så här, nu vet jag precis vad som är felet. Jag måste bara bryta mönstret. Och det tog 4 månader med i samtal. Inte varje vecka, men kanske var tredje vecka. Att verkligen sätta, alltså bygga min egen grund till att sen våga just stå kvar i den här tystnaden. Så jag failade, jag satt upp en deadline flera gånger under den tiden att jag skulle bryta. Men jag failade den för jag pallade inte det. Jag var så...
Vad var det som var jobbigt i den här tystnaden, menar du, att du föll tillbaka?
Med henne?
Mm.
När det blir tomt.
Mm.
Alltså lite grann, det är väl som vilket beroende som helst egentligen, att det blir ju ett vakuum. Och för mig var det inte bara, det var ju 2 stycken beroende i ett, det var ju en person. Men det var också en telefon, alltså eftersom du använder den så mycket till allt så blev det ju att hon blev ju en del av den när hon inte, när vi inte var tillsammans. Så det var ju tyst, var ju jobbigt att det var. Men mest också så här, ja, kan jag vara, jag hade börjat ifrågasätta, är jag, funkar jag? Kommer jag kunna liksom vara med någon ny någon gång? Kommer jag våga lära känna människor på djupet som, alltså jag hade väl delat jättemycket mer. Vi delade ändå en tid i mitt liv där jag gick igenom en stor förändring och hon lyssnade jättemycket. Vi pratade mycket om det. Så det är klart att man delar bra saker också. Men det var ju det tomrummet som jag var, tyckte var skitjobbigt. Och sen kände jag någonstans, jag hade ju helst velat att vi kunde varit vänner. Men inte respekten för mitt liv finns fast jag ska acceptera allt hon vill göra. Då går det inte. Och det var också en sån sak som hon sa, vilket jag tycker är sjukt. Hon ville att jag skulle vara där för henne som hennes vän när hon träffade en ny. Men jag fick inte träffa vissa av de här kompisarna jag hade för att de var tjejer. Det fick jag inte göra ens när vi hade avslutat. Jag frågade henne rätt ut ändå, men vad menar du med här? Om jag träffar en ny tjej en dag, kommer du vara min vän då också? Bara, nej. Då kommer inte jag prata med dig mer. Jag bara, okej. Vilken fin relation, sa jag. Eller fanskap. Men jag är ju här för dig. Och hon bara, ja. Nej, jag kommer inte, det kommer inte jag klara av och inte vilja. Så sa jag, men varför säger du att jag ska det då? Men hon kunde inte svara på det. Men så var det. Och då tänker jag att det är ganska skev. Det är lite grann, tycker jag i alla fall, som någon slags maktspel. En skillnad på värdet på en persons liv och inte.
Men de här samtalen då, för du hade 2 olika, du gick till 2 olika psykologer och du sa att du satte upp deadlines för att då inte falla tillbaka och höra av dig. Men vad har du lärt dig om dig själv genom den här relationen, men också kanske genom den terapin som du har gått? Finns det något du kan dela där?
Ja, men jag har lärt mig massor, tycker jag. Det har varit en fantastisk utveckling för mig. Så absolut inget ont som inte för något gott med sig. Jag ser ju till exempel idag i varje relation, eller vad man ska säga, möte jag har nu, så är jag ju väldigt snabb med att tänka att är det inte enkelt och känner, behöver jag börja avkall på mig själv överhuvudtaget, då är det fel. Jag vill inte ens fortsätta. För det jag har lärt mig som mest i detta är att jag genom alla mina år egentligen har gjort andra med till, varit andra med till lags än mig själv. Jag har valt allt annat för att få räcka till. Och det blev tydligt att det fortgick ju även i den här relationen. För jag gjorde ju massa saker som jag inte kände för men tänkte var bra.
Mm.
För att det skulle funka.
Vad tror du att det grundar sig, eller vad bottnar det sig? Vad beror det på? Det här med att ha flera möten och relationer där man tappar sig själv eller anpassar sig.
Ja, men i mitt fall är jag väldigt säker på att för mig handlar det om mycket som hänt när jag var liten. Alltså jag är absolut inte en, alltså jag försöker inte med något i detta säga att jag är en perfekt person, utan jag har ju massa saker jag har gjort genom åren och där jag, men jag har alltid strävat efter att jag vill möta det. Även om det har tagit lång tid så har jag alltid varit nyfiken på varför blir det så. Så jag har alltid ställt mig fram, varför reagerar jag så här? Varför inte jag lugn och trygg i det här? Men det kommer från när jag var liten. Att jag, ja, situationen var utmanande när jag växte upp. Och det har funnits kvar. Och sen tagit lång tid att förstå det. Jag fick aldrig, jag hade en tidigt en relation när jag var ung som pågick länge. Övergick till äktenskap och så vidare med familj. När jag tog mig ur den så insåg jag att jag var väldigt fast i det, i något jag inte mådde bra i. Det var som att leva någon annans liv. Så jag fick aldrig egentligen ha, jag hade ingen riktig ungdom kan man säga. Eller egen ungdom. Många lär känna sig själva kanske mycket när de är 18, 19, 20, 21, 22 och så vidare. Jag hade inte den. Då levde jag i ett liv där jag, ja, men hade familj.
Skulle du säga att du har svårt för att vara ensam?
Alltså fram tills den här sommaren, ja. För nu har jag ju haft några veckor på mig här och utan kontakt. Där jag har processat att vara själv. Jag tycker helt plötsligt att det är okej att det händer ingenting. För det händer också saker som jag vill ska hända varje dag. Jag har ett socialt liv som jag kan hugga upp tag i och vara med om jag vill. Jag kan också, jag har en bättre relation till mina barn. Det är massa saker som är väldigt, väldigt bra. Men jag tränar fortfarande jättemycket på att vara själv. Och att ha kul med mig själv. Alltså göra saker på egen hand. För det har jag tappat bort. Att samla ihop alla saker jag egentligen har processat under många år i relationer. I att ta emot saker, alltså... Jag vet inte, som en parentes kan jag ju nämna att min mor är ju väldigt likadan som den här personen som var mot mig och har varit mot min far. Så jag har ju också någonstans kanske haft en ganska hög tålighet i vad jag har varit van vid att höra. Vilket kanske har gjort att som han satt kvar och lyssnade på allt detta så kanske jag också har lärt mig att säger någon något som är kränkande så tar man det. Det är ingenting du säger ifrån och går iväg. För han gjorde aldrig det. Han har inte gjort det fortfarande heller. Men,
Om vi skulle kunna gå lite till terapin och psykologerna. Har du fortfarande kontakt med dem?
Ja, men jag har haft... ja, det har jag ju. Men, eller en har jag, det var en som var för ett tag sedan. Så den är ju avslutad sedan länge. Men sen tog jag vid med en ny som var mer fokuserad på att lösa... Inte bara sitta och prata utan mer bygga upp liksom en... Ja, men bygga upp och satsa vidare. För det var det jag ville. Jag vill inte vara kvar. Jag vet redan allting som jag sa till henne om hur jag funkar. Eller allt. Jag vet väldigt mycket om hur jag funkar. Jag behöver ta action. Jag behöver göra.
Har du fått några bra nycklar eller några bra råd kring ja, men det här som du då beskriver? Att nu är du i no contact sedan en tid tillbaka. Eller en kortare tid tillbaka fortfarande. Har du fått råd som du också kan kanske dela med dig av här i podden till lyssnarna? Hur gör du för att inte då falla tillbaka?
Det som jag tyckte var bra generellt med just den, vad säger man, de samtalen var ju att jag fick spalta ner. Dels fick jag ju spalta ner mina triggers i vad det var som triggade mig att vilja höra av mig igen. För det blev ju lite grann det här när maktspelet kom att hon visste att jag gärna ville ha kontakt och la hon bort telefonen vid sin telefon. Oskyldigt så att men vi har varit upptagna här och här. Men så var det inte. Men då blev det att jag skulle skriva ner mina triggers. Vad är det som händer i dig? Varför triggar det dig på det här sättet och så vidare. Och det hjälpte mig väldigt mycket att kunna liksom ändå sätta fingret på vad jag kände i det. Alltså att jag kunde börja skilja på känsla av irritation. Och att jag ville kanske ta tillbaka kontrollen i kontakten just. För det var ju egentligen inte det jag ville. Jag ville ju bara att det inte skulle vara, att det skulle vara en grej mellan oss. Vilket det ofta lät som. Och sen så fick jag just, sen kom vi fram till det här med att vi pratade om lite olika scenarion i att ha kontakt, att begränsa kontakten. Och varje gång jag berättade om upplevelser jag hade haft för henne, som jag också har berättat om här nu, som jag, alltså upplevelser jag haft som jag berättade för min terapeut eller psykolog, då sa hon så här, ja men det finns ju egentligen tre vägar att gå nu och ett av dem är ju att inte ha någon kontakt alls, att du blockerar överallt. Säger som det är om du vill. Eller så slutar du bara att vara där. Och då lät jag det så här. Jag fick låta det sjunka in. Men det kändes väldigt, väldigt starkt när vi pratade om det. Att det var enda vägen som var kvar. Att inte ha någon kanal öppen. För det, jag testade några gånger att inte helt bryta, utan att ha kvar telefonlinjen, alltså linjen öppen. Och då började det ju där direkt, och då var ju min hjärna så programmerad på att jag skulle reagera på hennes sms och samtal. Så då gick jag tillbaka. Och så sa hon, om du har blockat mig överallt, så bara, ah, förlåt, och så börjar man om. Men sen till slut då, så kom ju det här samtalet där jag bara kände att nej, jag har försökt be om ursäkt för någonting jag inte ens har gjort i 6 dagar. Hon har ghostat sönder mig, svarat på sms men inte på samtal under 6 dagar. Och jag så sa, nu får du svara, jag orkar inte detta längre. Och då är hon bara otrevlig när jag ber om ursäkt igen för något jag inte har gjort. Och då tappade jag det och sa precis det här som jag sa förut, hur jag känt. Och då var det väldigt tydligt för mig att bara direkt stänga av allting, ta bort henne överallt, blockera hennes kontakt. Sen har det varit så.
Känns det enkelt? Ja, men dels nu när du berättar om det, men också, tror du att det finns någon risk att du skulle kunna falla tillbaka igen?
Nej, men det känns absolut inte enkelt. Alltså, det är ju en person som har varit i år som den har varit. Det är klart att det inte är enkelt, även om det är, jag skulle säga, det är inte så att jag saknar inte. Jag kan ibland sakna det som var i början, illusionen av vad det kunde varit. Den saknar jag. Men det som är Thomas är ju just det här, alltså hjärnan är ju skadad av att jag får helt plötsligt göra vad jag vill när jag vill. Vilket är, jag inte ens tänker tanken ibland, utan det är som att jag inte kommer på saker jag ska göra. Men det är ju otroligt skönt. Men just det här, sen är det tystnaden. Alltså i början, att det som är skönt nu efter några veckor är ju det som var, att det var sån himla på, alltså var så uppkopplad jämt på min vakt. Liten parentes i det också, något som jag inte tycker och som är ganska, har sårat mig upp, där jag blev ganska illa berörd, var väl när jag, alltså verkligen, jag tyckte om att uppvakta henne. Så jag köpte ändå, när hon fyllde år så fick hon presenter och julklappar och så vidare. Och första julen fick jag ingenting. Fast vi skulle byta julklappar. Hon bara, nej, jag har inte hunnit. Jag bara tänkte så här, okej, ja. För mig är det ju efterhand bara så här, men vad är det för person? Men sen så råk fyllde jag år, då fick jag ingenting heller. Sen fick hon, när hon fyllde år, då sa hon, vill du veta vad jag önskar mig? Så var det en fin klocka. Då köpte jag en fin klocka till henne. Och sen så sa hon så här, jag har förresten också en present till dig. Jaha, sa jag. Ja, men du, det är den här. Så tänkte jag, vad är det nu? Ja, då kommer hon med en klocka. Ja, då sa hon så här, ja, det var min ex-pojkväns klocka. Jag bara, aha, ska jag ha den? Varför har inte han den? Nej, men han har glömt den här. Jag bara, men ska jag ha den då? Ja, om du vill. Jag bara, okej, ja, så tog jag emot den. Och det har jag ju, jag har så många gånger stört mig på detta, för det tycker det är ett ganska konstigt sätt att visa en, så här, att du inte är så viktig. Men också att inte bjuda till. Alltså, hon är så förmögen att köpa vad hon vill, men inte ens en tanke på det. Och jag frågar honom, alltså, har du aldrig tänkt på att jag också kanske önskar mig någonting? Eller att vi ska fira? Ja. Nej, jag tänker inte så. Så nej, okej. Men nu fick jag liksom den här klockan. Nu tänker du att det känns. Ja, men om du inte vill ha den så får du slänga den. Så bara, men det handlar inte så mycket om det. Men hur tänker du? Jag vill veta hur du tänker. Så det kan jag säga, när du ser frågan om det varit lätt eller inte. En sak som jag hade kvar ganska länge, det var den klockan nu. Det var inte så länge. Det var nu häromdagen när jag gjorde mig av med den. Det var att efter no contact tänkte jag fortfarande att jag kanske skulle skicka den här till hennes nya kille och skriva att ja, här kommer klockan som går i arv. Och då har det legat och gnagt lite. Så nu har jag slängt den bara. Men just att det är så mycket spår, så mycket. Jag är väldigt, både har varit väldigt arg och besviken och ledsen för hur mycket jag har tagit. Hur mycket hon har någonstans vetat om hur jag blir påverkad men ändå gjort samma sak. Säga att om jag hör av mig och sen inte hör av sig. Varför gör jag lovar att höra av dig, frågar jag så här en kväll när hon skulle iväg. Ja. Och sen gör hon inte det. Och jag tänker, och då, när jag säger det, du lovar det mig. Ja, men det blev inte så nu. Nej, Men om jag gör samma sak så skulle du bli helt vansinnig.
Det är ganska många incidenter nu som du har beskrivit i det här avsnittet. Men om du backar tillbaka och tänker också som någonting som kanske skulle kunna hjälpa andra i liknande situation. Men var någonstans känner du att redan där ska man vara uppmärksam på vissa beteenden och så, om du tittar tillbaka på din relation?
Nej, men jag tänker att det handlar ju om i första hand kanske att jag tror att det är svårt såklart i början av sitt liv att vara supertrygg i sig själv och veta vad du står för 100% kanske och vad som är viktigt för dig. Det måste man ju alltid någonstans med tiden lära känna sig själv. Men det jag skulle säga är för mig tydligt är att när någon börjar prata, alltså när de bygger upp sin humor till exempel på nedlåtande saker om en personlighet eller utseende och så vidare, då tycker jag det säger en del om vad man tycker om, alltså hur man ser på andra, även om det är med viss glimten i ögat, fast det inte är det, så är det någon slags sätt att göra sig rolig på andras bekostnad istället för att faktiskt vara rolig själv. Och det blir ganska nedbrytande. Det är väl en sak. En annan sak skulle jag säga är just det här när någon blir tyst, alltså slutar kommunicera plötsligt. Det kan alltid hända saker, men när det inte händer något och det ändå är så, då börjar jag direkt tänka så här, okej, men då någonstans är det ett samspel i en kommunikation där du ganska snabbt ändå visar om det är viktigt eller inte. Och för mig var det en jättestress, framförallt eftersom det var på distans.
Ja, men den här intensiva kontakten då över telefonen, det i sig behöver ju inte vara någon varningstecken.
Nej, inte det intensiva. Men det som jag tänker är just när du börjar höra, när det jag gör är för mycket och det är fel, och när jag backar och det i sin tur blir fel, så vad du än gör så är det inte riktigt rätt. Då tycker jag det är en varningsklocka, att man inte riktigt accepterar hur den andra personen är. För jag sa ganska tidigt att jag är väldigt intensiv, jag tycker om att vara mycket. Och hon sa, jag är nog inte riktigt så. Nej, det är fine, men jag är sån. Men då kan det inte heller vara fel när jag backar av. Om det är för mycket när jag är intensiv. Så det tycker jag är en sån, då börjar du prata om personliga, när du börjar försöka, när du märker att du blir påverkad av att någon annan tycker till om dig och försöker ändra på det, då tänker jag att det är någonting jag i alla fall kommer backa från sen. Att man absolut kan prata om situationer som uppstår mellan två personer, 100%, det måste du kunna göra, hur det påverkar. Men det kan inte vara, om allting blir fel åt vilket håll det än går, då är det ganska svårt. Det som är viktigt för mig i hela den här storyn som jag vill göra, anledningen till att jag vill berätta den är ju just för att säga att jag tror att även om du är med om det mest alltså på ett sätt påfrestande du kan vara i, alltså jag är helt fascinerad över hur jag har kunnat klara av den här, det jag har gjort samtidigt som det här har ägt rum. Alltså någonstans är det en kapacitet som är beyond vad jag trodde, just att kunna vara fysiskt alltså kapabel till saker, fast att du är så mentalt pressad och stressad och inte sover. Och ja, jag har lärt mig, det höll mig vaken vissa nätter, hela natten vissa gånger, och sen gick jag ändå upp och har kört liksom lopp och grejer på bästa tiderna. Det har lärt mig jättemycket. Jag vill också säga att jag tror det viktigaste är att prata om det. Alltså för mig, jag har saknat någon att prata med om det här. Jag har saknat referenspunkter, inte att behöva sitta och beklaga mig, utan att få någon som säger, men du, det där är inte bra för dig, det där är inte bra. Du behöver göra det här och det här. Jag har någon kompis som har sagt det någon gång, men det var inte förrän jag vågade känna att nu har hon en ny relation. Då kan jag minsann bygga en ny relation med vem jag vill, och då har jag stött på människor som verkligen har sagt, men det där är ju sjukt, du behöver släppa det. Och då har det hjälpt mig att våga lita på att min magkänsla från början var rätt. Jag skulle vilja att fler pratar om det. Att det faktiskt är, det är okej att gå den vägen du vill när du känner att det skaver. För det är bättre att klippa tidigt, även om det inte känns som att det går. Och då vet jag inte, men jag skulle vilja att det fanns fler kanaler där det var så här, okej, men här hade jag kunnat få hjälp eller stöttning eller vägledning. Så jag tänkte, för mig när jag lyssnade igenom de här avsnitten som redan fanns, så var det ju några där jag tänkte, oj, shit vad tydligt det är. saker jag har bara accepterat.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av